misstänker lika bra att gå in i bibeltexten direkt. För det är ju så när man har eventuellt ett tag tills man predikar nästa gång, så har man ju lyckats förbereda en liten längre grej. Men ja, det gör ju inte så mycket då om man predikar på länge, för ni har inte så mycket att säga till om då. För så länge innan jag predikar nästa gång så har ni glömt bort att jag talar så här länge den här gången. Men bibelversen, eller verserna som jag hämtar, är från Johannes 19, 16-29, och vi läser i Jesu namn. Det tog Jesus med sig, och han bar själv sitt kors på den väg ut till den plats som kallas huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfästade honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod Jesus från Nasaret, judarnas konung. Det slaget läste många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: skriv inte judarnas konung, utan skriv vad han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade dem i fyra delar, en åt varje soldat. Också livklädnaden tog det, men den var utan sömmar, vävd i ett enda stycke, uppifrån och ända ner. Därför sa de till varandra: vi ska inte skära sönder den, utan kasta lott om vem som ska få den. Ty skriften måste uppfyllas: de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Klopas hustru, och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: kvinna, se din son. Sedan sade han till lärjungen: se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus visste att allt redan var fullbordat, och han sa det därefter för att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Där stod ett kärl fullt med ättikvin, och det festens svamp fylld med ättikvin runt en isopkälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Han böjde ner huvudet och gav upp andan. Amen. Jag funderar någon minut i alla fall på vad som skulle passa att tala om en dag som denna. Det finns ju som sagt en liten risk att det är ett tag innan predikan nästa gång. Jag funderar på många fina områden som jag själv tycker är så roliga och trevliga att tala om. Kanske jag borde tala om mitt absoluta favoritämne, nämligen att uppmuntra varandra, som vi alla är så dåliga på. Det som jag tycker är så fantastiskt givande, samtidigt så uppbyggande för de människor som sysslar med det. Eller borde jag tala om vikten av att leva i förlåtelse? Borde exemplifiera mina tre stora förlåtelser som jag själv har gått igenom? Förlåtelsen till dem som gjorde mig illa, förlåtelsen till den andliga ledaren som djupt sårade mig, och förlåtelsen till min familj som jag behandlade så illa. Eller borde jag tala om vikten att upptäcka och leva i sina nådegåvor och exemplifiera det livet genom att dra historier om alla de mirakler och märkvärdigheter som jag varit med om? Och alla dessa saker är fantastiska och roliga, och eventuellt ska man få ett amen på vägen. Men efter att ha mediterat och sökt Guds ansikte genom bön och genom det liv jag fått av Gud, finns det ändå bara en sak som jag skulle vilja tala om just denna kväll, nämligen Jesus Kristus och han som korsfäst. Jag älskar korset alltså. Det är på något sätt hoppet. Philip Jensen, en författare som jag på något sätt har som en liten husgud hemma hos mig, säger så här: för vissa är bilden av en blek och död kropp som lyser upp nattens mörker ett tecken av nederlag. Hur kan en Gud vara god när han inte kan förhindra hans egen sons lidande? Men man kan även höra ett annan ton, ropet från Gud till hela mänskligheten som ljuder: jag älskar er. Kärleken blev komprimerad i honom för alltid i den där övergivna figuren på korset, som sade att han kunde befalla änglar att hjälpa honom ifall han hade velat det. Men han valde att inte göra så på grund av oss. Fina grejer. Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 1 och 18: ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Jag tror inte riktigt folk fattar vilken enorm kraft, befrielse, glädje och frid som finns hos Jesus kors. Det är vid korset som Jesu ord i Johannes 8:36 går i uppfyllelse. Att om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är vid korset som vi upplever den närmaste relationen man kan ha med Gud själv. Det är där vi känner av hans karaktär som enligt Galaterbrevet 5:22-23 är andens frukter som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det är vid korset jag fått med egna ögon se många av mina vänner få sina liv förvandlade. Inte genom att de har presterat något, utan enbart genom att de har tagit sig till denna plats, detta kors. Till denna plats där himmelen möter jorden, genom Guds utsträckta hand till mänskligheten, genom hans son Jesus Kristus död. Det är för den orsaken han sände Jesus till jorden. Och vi ser det då vi läser om Jesus evangelierna, att hela hans liv pekar på en enda sak, nämligen korset. Och jag skulle idag vilja, för när jag forskat och funderat lite, vi har ju läst den här så kallade påsktexten många gånger. Men när jag läste texten så funderar jag vad det egentligen är som hände på korset. För jag hade en liten sån här magkänsla någonstans, en tarmvända här i magen någonstans. Så en känsla av att vi inte riktigt har förstått hela korset. Vi har inte riktigt fattat hela vidden och bredden, och det kommer vi nog aldrig att göra. Men när jag i bön satt och funderade och mediterade in på min bäddade säng, att vad hände på korset, så fick jag en liten aning, och jag tror anden pekade åt mig att se på vad sa det Jesus själv på korset. Och jag tror när vi kommer att se på de här 7 områdena, för det är 7 saker som Jesus säger på korset, så tror jag att du och jag kommer att märka att det finns stora hemligheter, stora befrielser, stora fascinationer och andra svåra ord som är svårt att uttala en kväll som denna. För jag tror genom att vi ser på de 7 meningarna eller 7 saker som Jesus själv tar upp på korset, så tror jag att vi kan finna, och ni som har anteckningsblocket med, och det brukar bara vara Fredrik Ekholm, så ska jag skriva upp de här sakerna, memorera dem och tillämpa dem i era egna liv. För fattar du de här 7 sakerna, så tror jag, och jag brukar sällan vara så här frimodig från scen, men nu är det inte på så länge, så du säger det, jag tror du kan få dina liv förvandlade. Om du får de här 7 sanningarna som Jesus själv sa det på korset och fungera i någon form. Och det som är fantastiskt är att det inte är så mycket att fungera, det är bara att komma till Jesus. Låt oss gå in på dem. För det första, vid korset får du förlåtelse. Jesus säger i Lukas 23:34, Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Genom Jesu död på korset som inträffade under påsken, som judarna firade som en påminnelse av uttåget av Egypten. Och vad symboliserar uttåget av Egypten? Jo, i Egypten så var de slavar. De byggde sådana här stora pyramider och grejer, och de fick kämpa och slita. Och judarna blev befriade genom Mose som en förebild på Kristus. Helt förstummade ni, men så står det i skriften att det. Och Mose befriade en miljon män plus kvinnor och barn ut ur Egypten. Och när de går genom vattnet som en förebild på dopet, så lämnar man Egypten bakom sig. Och det i sin tur är en bild på synden. Så när vi går ut ur Egypten genom förlåtelsen och vad Jesus gör på korset, så lämnar vi någonting bakom oss och vi kan gå in i ett nytt liv. Där vi inte på något sätt är begränsade, styrda av syndens krampaktiga begär om oss hela tiden. Är det så lätt, säger du? Nej, säger jag. Och det är därför vi måste lära oss att det är just till korset vi ska gå. Att kämpa du med synden och tycker allting är eländigt, du har fallit 367 dagar i år i rad. Och så tycker du, ja men det här går ju inte. Nej, men det går inte i dig själv, utan om du går med hela paketet till korset, då går det. För det är vid korset som Jesus säger, för det finns förlåtelse från himmelen. Och jag på något sätt tycker ju att det är så där fint och vackert. För så där rakt i ansiktet kommer den mot oss, alltså förlåtelsen, innan vi hinner göra någonting åt oss. Det är så när Jesus är på korset, han säger, för all framtid och all baktid så slänger jag över förlåtelsen på hela mänskligheten. Vill du ta emot den? Och jag sätter, kära vänner, vad avsaknad av förlåtelse kan ställa till det med dig och med mig. Vi på något sätt börjar, vi blir på något sätt, det är som att bojor är på oss, så vi känner att vi kan inte röra oss varken bakåt eller framåt, och vi är så bittra på allting. Och vi på något sätt känner oss angripna, både människor och synd och djävulen och ibland Gud själv. Inte Gud så ofta. Men min poäng är den, att från korset så finns det en förlåtelsekraft som är mycket större, starkare, bredare, djupare än någonting annat här i jorden. Jag har sett det hos mina vänner. Jag har sett det hos främlingar som har varit fast i det ena och det andra mörkret. Men så jag sett det, när jag märker att man sitter och diskuterar med dem, så kommer man fram till att jag har inte så mycket att komma med. Jag kan klappa på axeln och ibland sparka dem i bakändan och det tycks inte hjälpa. Men så märker jag att när vi går tillsammans till korset, så känner jag bara att då på något sätt så är det inte så stor skillnad att inte min egen kapacitet räcker till, utan då kommer himlen och tar vid och säger, Anders, nu tar jag över det här. Och just det här, när jag berättar om de tre olika förlåtelserna som jag gått igenom, med de där människorna som mobbade mig och den andliga ledaren som gjorde mig illa och familjen som hade besvär med, alla de där sakerna klarar jag inte av själva. Men jag märkte när den heliga ande bara gör någonting i mig, så pekar han mig på korset och han sa att du behöver inte klara det där, jag vill hjälpa dig. Och därför tycker jag det är enormt befriande och en stor insikt för dig och för mig att fatta. Att går vi till korset så kan vi uppleva befrielse, tror jag, från allt som kan binda oss och bryta oss och hålla oss tillbaka. För det är genom förlåtelsen som långa stridigheter reds ut. Det är de förlåtelsen som en människa fast cementerad av bitterheten plötsligt kan uppleva frihet. Och den kommer till oss gratis av Jesus och den finns vid korset. Det kommer inte av oss, utan det vi behöver göra, Herre Jesus, hjälp oss. Vi behöver gå till korset, vi behöver få en uppenbarelse om vad allt han har gjort för oss. För det handlar inte om oss, det handlar om att han vill göra det för oss. Det är som att vi har fallit, vi känner alla våra krafter är slut och vi ligger en hög och uppgiven är vi. Jag minns en syn jag hade när jag var nyfrälst. I synen låg jag helt paralyserad på en äng. Jag kunde inte röra en enda muskel. Men som inte alltid i synen så kom en stor hand ner från himmelen och tar tag i min hand. Och direkt handen rör i mig så känner jag bara all kraft kommer in i min kropp. Och tror Gud ville lära mig då att det kommer tid att andas i ditt liv och dina krafter är slut. Då du inte ska på något sätt försöka ta dig framåt i livet själv, utan du behöver bara vända dig till mig. För jag kommer med min kraft och jag reser upp dig och hjälper dig och jag hejar på dig. För det andra, vid korset finns din räddning eller din frälsning. Jesus sa, amen säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Som han sa till den där rövaren som var korsfäst på Jesu ena sida. Det andra Jesus säger tycker jag är högst anmärkningsvärt. Och till och med en aning förbluffande. En av brottslingarna som korsfästes tillsammans med Jesus. Och ska man korsfästa så ska man i alla fall ha gjort någonting mer än att snatta godis som farmor. Alltså det var våldtäktsmän och mördare. Och den här mannen vänder sig till Jesus och får hux flux ett löfte om att han inte bara är ihågkommen av Jesus, utan om en liten stund ska han få uppleva det eviga livet. Och det enda han hade gjort är att ha vänt sig till Jesus och undrat ifall han kan komma ihåg honom. När jag observerar att folk generellt sett inte har så stora problem med denna räddningsboj från himmelen, att den skulle vara gratis. Utan snarare verkar det som om människan har mera problem med att fortsättningsvis behålla den gratis. Det är rätt, man tror att nu har jag fått frälsningen, sen ska jag börja förtjäna denna kristna tro. Timothy Keller, en reformativ teolog, säger att om vi inte förtjänade vår kristna tro, hur kan vi då göra oss av med den? Alltså om inte vi förtjänade den kristna tron, hur gör vi då oss av med den? Och vad sa Jesus där på något sätt hjärntvättade ungdomarna med i fredags? när vi talar om lagen versus nåden. Jesus sa att så mycket älskade Gud världen att han gav sin enfödde son att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Att hela vår tro handlar om att tro på att Gud har gjort någonting för oss. Och det som jag tycker är så fantastiskt med korset, det är på något sätt att när vi kommer dit så känner vi alltid att vi accepterar det. Vi känner oss älskade. Vi känner aldrig någon som kommer med någon syndakatalog som vi så ofta gör. Vi ska använda samma energi som att klaga på alla våra medbröder som syndar och har sig, så ska världen vara en bättre plats. Om vi ska använda energin till att uppmuntra varandra, hjälpa varandra, sprida Guds välbehag i den här världen. Istället tycker jag om att förbanna mörkret. Och det får ni hålla på med om ni tycker det är så roligt. Men det är inte roligt, så gör inte det. Vi kristna använder många onödiga timmar på att fundera på om Gud har accepterat oss eller inte. Eller om han ens älskar oss. Funderar vi på detta viset tyder det på att vi har spenderat allt för lite tid vid Jesu kors. För vid korset så upplever man alltid denna eviga acceptans från himmelen. Vid korset så ser man Jesus händer och fötter genomborrade av dessa spikar som ser på oss och säger: idag ska du vara med mig. Alltså idag får du en relation med mig. Alltså när vi kommer till korset så förväntar sig inte Jesus att komma med din andliga CV och tycka att du är superduktig. Han säger: dum huvud, bränn upp CV:n och kom till mig. Alltså det var lite egen teologi, alltså behöver inte alltid kanske just tolka sig på det sättet. Men poängen är den att när vi kommer till korset så vi är både förlåtna och vi är räddade av honom. Och vad gör vi? Jo, vi ska bara komma till korset. Vi ska bara kapitulera inför honom som sin stora nåd och kärlek kan rädda oss och så vidare. För då vi ser hans genomborrade händer och ser kärleken i hans ögon som säger: jag gjorde detta för dig så att du inte behöver göra det. Då förstår vi att det är på riktigt och hans död för oss räcker långt längre än någon god gärning kan ta oss. Och hans död täcker långt längre än någon synd kan ta ner oss i dödsriket. Alltså, vid korset får vi förlåtelse. Alltså vi får någon som accepterar oss. Bibeln säger att vi är rättfärdiga av tro. Det var den i Gamla testamentet. Vi är också frälsta av tro. För var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är ingenting vi förtjänar utan det är någonting vi sätter vårt hopp till. Det är annars goda nyheter som det behövs kännas till och få kännedom om det. För det tredje, för nu går vi in på lite mer radikala stoff här. Vid korset upprättas relationer. Jesus sa det till kvinnan: kvinna, se din son. Sedan sa han till lärjungen: se din mor. Någon som är märkt tycks gå hand i hand med ett fungerande kristet liv är att relationer plötsligt blir högprioriterade. Alltså Gud älskar relationer. Gud älskar att ditt äktenskap eller din relation eller vad du befinner dig i ska vara perfekt. Han önskar att det ska vara det. Vi är syndiga och vi är inte perfekta, det vet vi mycket väl. Och så vidare. Tänk på mina presenter som uteblir och så vidare. Men Gud på något sätt, han högprioriterar relationer. Och du kanske känner att jo, men ingen ser mig, ingen bryr sig om mig och så vidare. Och det är så synd om mig. Ja, det kan inte synd om dig, men det är mest synd i dig. Och därför på något sätt, på grund av det, så behöver du ta dig till korset. För jag märker det, när jag kommer till korset så börjar plötsligt att tycka om mina medmänniskor lite mera. Till och med mina fiender, jag kan inte räkna dem alla. Och på något sätt, människor som man har svårt med, människor som kanske gnagar en och människor som förföljer en och skriver blogginlägg om en på internet, allt konstigt man gör nu för tiden. Och så tänker jag, men hur ska jag hantera allt det där? Jesus, hjälp mig! Och sen på något sätt hör man en liten viskning som säger: under the cross. Och så på något sätt tar man sig dit. Och det kanske inte alltid är så roligt att ta sig dit. För man tycker ju alltid, när man har icke-fungerande relationer, så tycker man alltid att det är en andres fel. Det är inte mitt fel. Och det sa ju Adam och Eva också. Synden tycker alltid att det är någon annans fel än dig. Synden är självisk, synden på något sätt tycker att du är den bästa av dem alla. Och egentligen du är en riktig någonting. Och på något sätt, lösningen för dig och för mig att få relationer som fungerar, att du tar dig till korset. För jag märker när jag tar del av hans kärlek, då börjar jag älska mina medmänniskor mera. Och har jag problem med relationer, det har hänt mig ett par gånger, det var uppe i 7 här i Sions karriär. Jag minns en gång speciellt, jag nämnt det tidigare, när jag blev kontaktad av en ilsken, och det var på något sätt ganska mjukt sagt. En upprörd förälder som hörde sig av till mig och sa det att, hör du, varför använder du en bulvan för att omvända min dotter? Jag har aldrig fått någon sån här mejl förr. Och så tänkte jag för mig själv att vill jag omvända din dotter som jag knappt vet vem det är, så skulle jag nog själv göra det. Och så kom det en massa jobbiga historier, kom anklagelser mot mig och allt vad jag höll på med, hjärntvätta hela Finland, och det tycker jag förstås om att göra. Men det var ändå ganska små jobbigt. Så jag tyckte att hur ska jag hantera det här? Jag försökte tänka ut med mina små hjärnceller, var full gas där och blev hjärnsmälta. Och sen slog det mig en dag senare. Jag är en väldigt trög man. Kanske jag skulle gå med det till korset. Så jag gick ner till bönerummet, så var jag där en timme och sa, Jesus välsignar du den här mannen. Inte som lärjungen att slänga ner eld, utan med den här Herrens kärlek. Och så bad jag för den här mannen. Och så tar det en par timmar, så får jag ett nytt mejl. Men på något sätt både annan ton och annan font. Och första dagen stod så här. Anders, jag var lite dåligt humör när jag skickade förra mejlet. Jag hoppas inte du tog illa vid, jag funderar, kan man ta det på annat sätt? Och sa han att jag respekterar dig och önskar dig allt gott i livet. Så stod jag och hälsning då, den där mannen. Och så tänkte jag hade inte gjort någonting. Men jag hade gjort, Herre, jag hade gått i korset och sagt, Jesus hjälp mig. För det finns relationer om oss och bland oss och i oss och genom oss som ibland inte fungerar. Jag behöver hjälp av Gud för att älska Julia. Jag behöver hjälp av Gud för att älska mina life-medlemmar. Jag behöver mest hjälp av Gud att älska min församling. Och då behöver jag ta mig ofta till korset. För från himmelen kommer hjälp och kraft i den tid vi behöver det för att hjälpa varandra. För det fjärde. Vid korset får du medkänsla. Jesus sa så här, en del tycker det är kryptiskt. Min Gud, varför har du övergivit mig? Denna vers har teologiskt talat varit en av de mer mytomspunna verser. Så visar här Jesus som fullständig Gud och fullständig människa. Och får uppleva hur det är att vara människa som blir frånskild genom synden från fadern. Högst troligen den tyngsta tiden som Jesus upplevde. Varför Jesus just behövde gå igenom detta fruktansvärda fas kan diskuteras, men man får en liten aning. Då man läser Hebreerbrevet 4:15 som säger, vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt, liksom oss, men utan synd. Kanske var det här som Jesus för första gången fick uppleva hur det blev för människan, då människan föll i Edens lustgård och blev bortförd från Guds härlighet och gemenskap. Kanske själva poängen med detta är att Gud vill visa människorna att Gud vet hur det är att leva ensam, övergiven av allt och alla. Vilket i sin tur blir en megafon ut till denna värld. Och det är så många i denna värld som varje dag kämpar med känslor av ensamhet, ångest och andra väldigt jobbiga grejer. Det som Jesus vill just säga till dessa människor, se på mig, jag vet hur ni har det. Hur ni kämpar, för jag har gått igenom samma elände. Många av oss har gått igenom dylika mörka perioder där man överhuvudtaget undrar om det någonsin ska bli bra. Jag träffar rätt ofta människor som till synes för en ojämn kamp mot olika typer av mentala prövningar, psykiska besvär. Och även om jag sett hur jobbigt det kan vara, har jag också sett hur människor har kommit igenom detta. Och svaret många gånger har varit att ta dig till Kristus i korset, till honom som älskar dig, ande, kropp och själ. Vi har inte en överstepräst som inte känner med oss, utan en som blev frestad i allt men utan synd. En som sa på korset, min far, varför har du övergivit mig? Vi har många brustna familjer. Vi har många ensamstående människor som kämpar så heroiskt och tycker att livet är bara värdelöst och ensamt. Och i detta så bör vi kär församling vara en röst som säger att det finns en Gud som har medlidande och har medkänsla med den tid och den fas som du går igenom. Men vi har inte en Gud som tycker att det är deras fel. Vi har inte en Gud som tycker att du får skylla dig själv. Utan vi har en Gud som steg ner på jorden, blev människa, tog vårt straff på sig. Och i korset, om man tycker det var tungt från förr, han var korsfäst, misshandlad, övergiven av vänner. Det räcker inte att det var ganska tungt då. Nej, då överger fadern själv honom. Varför det? Jo, kanske för att du och jag idag skulle kunna känna att vi har en Gud som vet exakt hur vi har det, oavsett hur mörk vår dal är. Oavsett vi tycker att det finns inget hopp i livet. Du kanske har gått och funderat på självmord någon gång. Du kanske har på något sätt tänkt att det finns ingen vits att hålla på så här längre. Ja, men du ska inte ge upp. Det finns en Gud som vet exakt hur du har det. Om bättre än det du vill och han vill att du ska ta dig igenom det här. För det finns i korset alltid medlidande. Gud kom inte för att döma världen, utan för att frälsa den. Vi har inte en Gud som dömer, vi har en Gud som frikänner. Så vi tar oss i korset, vi tycker vårt liv är helt slut. Som den kvinnan som jag berättade om tidigare sommar som hörde av sig till mig när hon just skulle sälja sig på gatan för att ha råd med mat. Och då tycker man att det finns en hopp. Det finns alltid hopp. Men det kanske hos mig, men jag kan ta det till en plats där det alltid finns hopp, nämligen i Kristus. Vid korset. När Jesus tog din synd. Han på något sätt gav dig möjlighet att få kontakt med fadern själv. Genom hans offerverk på Golgata. Och du ska inte vara rädd. För du kommer till Gud så är du alltid accepterad. När han formade dig i moderlivet så accepterar han dig. Och ska på ett ungdomsmöte ska jag dra den bilden längre. Men det gör vi inte. Och jag vill säga det nu. Ge inte upp och skäms inte att söka hjälp om du finner dig i detta. Om du kommer någon gång emot dig i detta mörka. Jag har under sista åren fått hjälpa en del människor med Guds hjälp som har varit fast i lagiskhetens träsk och depressionens mörker som har bara flugit över dem. Och jag märkte när man tillsammans går till Kristus, bygger en grund som utgår från nåden, som säger att jag är accepterad, jag är älskad, jag är välsignad av Gud för den han är. Och för den jag är. Och inte för vad jag gör, utan för vad han har gjort för mig. Det kan komma tider som sagt som är utmanande, som är svåra. Men Jesus vill ta dig genom alla dessa tider. Han vill alltid gå med dig. Jag såg, han sa ju det, att jag är med dig alla dagar, in till tidens ände. För skäms inte om du har svåra tider, för det har vi alla. Jag sa ju det när Paulus skulle försvara sin apostlatjänst i andra Korinthierbrevet. Så berättar inte han om alla under som han har gjort. Som jag skulle göra. Utan berättar om alla svårigheter han haft. Han har blivit stenad, misshandlad. Han har på något sätt blivit piskad och flyger omkring på en planka en dag. Lidit under svåra omständigheter bland rövare. Haft omsorg över alla församlingar. Och på något sätt, livet verkar vara sånt. Ibland är det piskad, ibland är det misshandel, ibland är det svårigheter, ibland är det ångest. Ibland är det ekonomiska svårigheter och utmaningar. Allt det där tycker inte Gud att det är så trevligt. Och kan hända att ibland får vi gå igenom sakerna av olika anledningar som inte hinner gå igenom nyss. Men lösningen är funnit i alla fall att när du och jag går igenom dessa saker så låt oss ta oss i detta kors. Och låt Gud bli vår hjälpare. Den som vi kan hämta hjälp från också i dessa tider. Punkt 5. Vid korset får du vara dig själv. Och då är kryptiskt. Jesu vers, han säger, jag törstar. Men det har funnits som är fantastiskt med Gud är när man kommer till honom känner man alltid en acceptans för den man är. Hela paketet som Gud har skapat en till att vara vill han att man ska vara. Jag minns en syn som en av mina goda vänner hade om Jesus. I synen så höll han på av någon mystisk anledning och blev misshandlad av någon demonaktig figur. Och när han håller på att få stryk där som inte alltid dyker Jesus upp, en syn som pulveriseras denna demon i väg. Och han står där med öppen mun och funderar vad det här. För han ser Jesus inte riktigt som han förväntar sig. För han var ganska ny i tron och det förklarade ungefär hur Jesus ser ut enligt min stora kunskap om området. Men Jesus i den synen kommer klädd honom i en lederjacka och hästsvans. Och så frågar han Jesus att ser du ut så där? Ni vet när man är enkel och nys och allting är så enkelt alltså. Och så svarar Jesus, ja, jag möter alltid människorna på det sättet som människorna är. Och det tycker jag är så fantastiskt, att när vi kommer till Gud så är det inte hela världen, om inte hela allting är perfekt och frillande, sned och så vidare som det ofta är för mig. Utan på något sätt när jag kommer till Gud så känner jag, men här får jag vara som jag är. Ibland vill kyrkan få oss att bli lite annat och modifiera oss och modellera oss och ha sig. Men jag känner att hos Kristus vid korset så blir jag alltid accepterad. Jag behöver inte förändra mig, ibland kan det vara bra att förändra vissa, i mitt fall ganska många sidor som är i vägen och stör en del folk. Men jag känner ändå att när jag är Kristus, och det har alltid broder Tommy Järpe sagt till mig när jag predikar, du ska alltid vara dig själv, och jag vågar inte säga annat än ja till det. Man vet inte vad som händer då. Men jag känner ändå det som är fantastiskt med Gud. Det att när jag kommer till hans kors, så möts jag alltid av en, men vad roligt att du är här, känsla. Du vet när man syndar och tycker man är den värsta syndaren i jorden. Har du känt så någon gång? Du är i samma båt som åtminstone Paulus. För han höll på med sånt. Jag tyckte han var den värsta syndaren av alla. Jesus kommer att frälsa syndare och bland dem är den värsta. Så du känt så någon gång så Paulus kände likadant. Så det är inte hela världen. Men jag känner ibland när jag syndar gjort bort mig så funderar man för sig själv i sin mänsklighet att våga nu idag ta mig till detta kors. Våga idag omvända mig från min synd. För du är ändå 73 gången samma dag. Och så funderar man och överväger. Kanske skjuter upp det en vecka. För nålen räcker ju ändå bara 72 gånger. Nej, men man struntar i den där känslan som är mänsklig. Så tar man sig i korset. Och så möts man i korset av en Gud som älskar en. Som accepterar en. Som absolut inte vill att du ska hålla på med dina dumheter Anders. Men min nåd täcker dina snedsteg. Och i din svaghet fullkomnas min styrka. Så därför tycker jag det är fantastiskt med just korset. Att man alltid får vara sig själv. Och en del brukar bli oroliga. De funderar på detta med att bli kristen. Ska man fullständigt förändras och tappa bort hela sig själv? Men när man läser Bibeln och ser hur den människa som Jesus mötte, så fortsatte de människorna vara som de var innan de mötte Jesus. Skillnaden blev inte yttre utan hur deras insida blev förvandlad. Jag tror och lyssnar på det här. Det är också en sak som Fredrik kan skriva upp. Jag tror att då Gud är som mest nöjd med oss är då vi själva är mest nöjda hur han har skapat oss. Alltså då Gud är mest nöjd med oss, det är när vi själva är mest nöjda hur han har skapat oss. Det är massa saker som vi aldrig tycker är så trevliga och fina med oss. Men Gud älskar oss och det vill han att vi också ska göra, att vi ska älska oss själva. För det sjätte är bara två punkter kvar. Vid korset uppfylls Guds löften. Och det tycker jag kanske är den mest fina versen i hela Bibeln. Och då måste den ju vara fin. Det är fullbordat, sa Jesus. Det är en av de bibelställen som jag älskar mest. Och tillsammans med ett ord i Romarbrevet 8:28 som säger att den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det sägs att det finns 3000 löften i Bibeln som gäller dig och mig. Och Paulus menar att alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Det betyder att Gud, den plan som Gud har för dig och mig, och för mitt liv och ditt liv, det blir tillgängligt för oss var då? Jo, vid korset. För när Jesus dog för dig och för mig, så på något sätt grundtanken som han tänkte med oss när han skapade oss, så blir tillgänglig för oss. När vi har gemenskap med Gud i Edens lustgård, vi ska på något sätt ta hand om lite djur och till och med namnge djur och ha oss och föröka oss när vi hinner med det. Så på något sätt, och det har tydligen tillgängligt också för syndens förlåtelse. Men när vi kommer till Gud på något sätt så kommer vi automatiskt in i den plan och den kallelse som Gud har för mig. Den som snabbast summeras, ske din vilja så som himmelen såg på jorden. När du tar det till korset så blir just de orden levande för dig. Vi kan fundera, jo men vad är min kallelse? Ska jag ut på torget ikväll och predika? Det får du gärna göra om du vill, men du måste inte, tack och lov. Men på något sätt, vad är på något sätt planen för mitt liv? Planen för ditt liv, att du ska ta dig till korset, uppleva hans kärlek. Ägna ditt liv åt att vara älskad av Gud. Allt utöver det är bonus. Det är klart att jag tycker om att uppmuntra människor ibland. Jag tycker om ibland att göra det ena och det andra. Men jag älskar allra mest att vara älskad av Gud. Att få ta emot hans kärlek som jag inte har förtjänat. Utan bara ta mig till den platsen där jag bara får ta emot hans kärlek. Och den är tillgänglig för oss lite här och där, har jag märkt. För jag observerar sista veckan var jag har mött Gud. Jag sa det åt ungdomarna också. Jag har mött Gud på ett café i stan den här veckan när jag talade med en vän. Jag har mött Gud på vägen i tåget på väg till Helsingfors. Jag har mött Gud på en restaurang i Helsingfors. Jag har mött Gud på ett café i Helsingfors. Jag har mött Gud på hotellrummet i Helsingfors. Jag mötte Gud på ett samtal i en lägenhet nästa dag i Helsingfors. Jag mötte Gud igen på vägen med tåget upp från Helsingfors. Att det betyder att Guds kärlek är tillgänglig för oss lite här och där. Vi behöver inte alltid vara samlade i en kyrka, vilket är fint att vi är. Men att på något sätt kunna koppla med Gud, för att Jesu verk och kors är levande i oss. Det betyder att var vi än är så kan vi möta Gud och uppleva hans kärlek. Och det är någonting du och jag borde göra lite oftare och uppleva lite mera. För vi behöver mer av Guds kärlek i våra liv. För genom Jesu verk på korset så finns det ett rungande ja från himlen över ditt liv. Och det finns egentligen inget som kan förhindra att allt det som Gud vill ge dig och göra genom dig inträffar. Du behöver bara ta dig till korset och ta emot allt det som han vill ge dig. Men det handlar inte, kära vänner, om att vi ska göra så mycket saker. För det är inte det som Gud tycker om oss. Den Gud vill primärt bara överösa sin kärlek på oss. Och ibland så blir det lite gärningar. Men gärningarna är bara en konsekvens av att vi har blivit drabbade av hans kärlek. Att vi älskar det för att han först har älskat oss. Vi gör inte massa saker. Vi tror vi ska läsa Bibeln, vi ska be och vi ska plöja det ena och det andra. Vi ska knacka dörrar. Jag knackade dörren en gång i Replot och enda gången jag knackade dörren i mitt liv och blev utjagad av kvast med en gammal dunderdam. Och på något sätt förstörde min karriär som dörrknackare. Men det handlar inte om det, för ibland förblindas vi att bara göra massa saker så känner vi att nu är Gud lite mer nöjd med mig. Ja, men den lögn, den är ifrån, det brinner och gafflar och grejer. För en sak, jag märkte när jag hjälpte en man här om året som var fast i lagiskhetens träsk. Och jag sa åt honom, jo jag kan hjälpa dig ett år och nu blir det två år. På ett villkor. Ett, du läser inte Bibeln på ett år. Två, du ber inte en enda bön på ett år. Tre, du gör inte en enda gärning på ett år. Man kan fråga sig, får en pastor säga sånt? Man får säga så om man märker att man tillber gärningarna mer än Gud. Det är som den här kopparormen i gamla testamentet som de gjorde för att människor blev biten av en orm att tacka där. Så man kopparormen så blev man frisk. Några hundra år senare börjar man tillbe den här kopparormen. Så måste döda den. Ibland så måste vi döda våra religiösa gärningar för vi börjar tillbe dem mer än Gud själv. Och som hände med den här mannen som jag sa det här åt, efter tre månader, som född på nytt. Mitt att förstod han nåden, han förstod kärleken, han förstod att han var älskad av Gud. Och när jag träffade honom nu i veckan så började jag gråta. När jag ser vad Guds kärlek har gjort. För nu inte han har bett något på ett år och läst Bibeln och haft sig. Så när han fått uppleva Guds kärlek så vet han, det beror inte på mig. Det beror på att han har älskat mig. Och det är som hela kristna livet handlar om, att han har älskat mig. Jag har inte gjort så mycket. Jag har gjort det mesta för att motarbeta den kärleken. Men ändå älskar han mig. Att gärningarna är bonus. Gud behöver inte dina gärningar, men din granne behöver dem, som Martin Luther håller med. Så du och jag behöver egentligen göra att acceptera att Guds försoningsverk på korset gör att det liv som Gud har tänkt för dig inträffar. Total kapitulation vid korset. Och där vår blick i både Guds fruktan och tacksamhet är fäst på Kristus. Han som dog i vårt ställe så att vi idag kan få leva. Fokuset är att Jesus vill älska dig. Rakt igenom. För det sista. Vid korset regerar Gud. Det sista Jesus säger är: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Det intressanta med de här två sista Jesu uttalanden att det nu inte längre är ångestfyllda böner eller rop och hjälp, utan snarare proklamationer av triumf. Han sa, det är fullbordat, det är inte så där Jesus hjälp mig bön, fast vad Jesus sa, han sa kanske Gud hjälp mig, nej, det är fullbordat. Den proklamationen, att så här är det. Och det sista också är det från Jesus, att i dina händer överlämnar min ande. Det är inte så att har man ångest nu, hur ska det sluta? Utan den övertygelse om att nu har jag övervunnit det. Nu har jag fullbordat mitt lopp. Nu har jag gett människorna en möjlighet att uppleva faderns kärlek, min kärlek och den heliga ande på köpet. Försökte att jag pratar snabbt, men bara för att ha så lite tid kvar att predika. Betyder alltså att Gud regerar vid korset också över hela världen, som han nog alltid har gjort. Men vad det betyder för dig och för mig är att vi genom korset får en evig förbundsförvalt. En som alltid har lovat gå vid vår sida och inte vill vara sen att rycka ut i livet alla skeden. Han har lovat höra och svara på våra böner, Matteus 7. Han har lovat alltid vara med oss, Matteus 28. Han har lovat att föra vår talan inför Fadern när vi syndar, 1 Johannes 2:1. Han har lovat att försörja oss, Matteus 27-34. Han har lovat att ge oss kraft, Apostlagärningarna 1:8. Han har lovat oss ge den heliga ande, Johannes 14 och Lukas 7, etc. Allt genom Guds triumf på korset. Det verkar som om Gud genom Jesu död på korset vill på nytt bli den goda vännen som han var då han skapade människan. Men genom synden kom väggen emellan och Gud har allt sedan dess gjort allt i hans makt för att ständigt nå ut till människorna. Men genom korsets verk har nu denna ursprungsrelationen återupprättats, för vid korset regerar Gud, ska vi be.